Vi står upp så ska vi lyssna till dagens evangelietext. Och den är hämtad från Matteusevangeliets fjärde kapitel, de första 11 verserna. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom: det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom: gå din väg, Satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom. Så lyder det heliga evangeliet. Herre, nu ber vi dig att du ska tala till oss genom ett ord. Du som är segraren över allt ont, över allt mörkt. Låt ditt ord få träffa oss i våra liv till uppmuntran och förnyelse. Till räddning och vägledning och till hopp. Det ber jag om i ditt namn, Jesus. Amen. Så, här har vi en väldigt dramatisk text om kampen i öknen. Hur Jesus förs ut i öknen och under 40 dagar befinner sig där. Ensam med Gud. Och sen kommer en utmaning. En attack av på den allra högsta nivån. Den onda kraften mobiliserar allt den har för att sätta Jesus på prov och få Jesus på fall. Vi kan ju fundera på hur vi känner till den här händelsen och den här dialogen som vi just har läst. Det är ju ingen där mer än Jesus och djävulen. Och djävulen är garanterat inte intresserad av att det som skedde där skulle spridas. Så det måste ju gå tillbaka till att Jesus har berättat det här för sina lärjungar. Detta har varit en för hans tjänst och för hans liv helt avgörande händelse. Som bara han känner till, men som han har delat med sina lärjungar. Därför att den hade så stor betydelse. Och eftersom Jesus delade den med sina lärjungar så kan vi idag veta någonting om vad som hände. Jag ska i tre korta punkter försöka lyfta fram det som texten berättar om. För det första, varför blev det en kamp mellan Jesus och djävulen? Vi kan läsa den här texten och lära oss väldigt mycket om frestelser och prövningar. Och varje människa står ju i många utmaningar. Att bli frestad, att bli prövad. Och det finns mycket lärdomar för oss. Men ytterst sett handlar den här texten inte om oss. Och hur vi ska möta frestelser, även om vi kan få fram många sådana poänger. Utan det här är en text som handlar om Jesus och hans seger. Bakgrunden till hela den här händelsen är dopet som vi läste om för några veckor sedan. Jesu dop. Och då händer omedelbart efter den fantastiska händelsen där Gud har bekänt sig till Jesus. Och där man skulle tänka sig att någonting helt annat följde från denna händelse. Så kommer den här oväntade att Jesus förs ut i öknen. Eller är det kanske just därför att Gud har bekänt sig till Jesus som den här händelsen sker? Ja, jag tror att det är just därför. Just därför att Gud har bekräftat Jesus på ett alldeles unikt sätt i dopet. Så kommer den här utmaningen. Kommer ni ihåg vad fadern sa från himlen? Jesus låter döpa sig av Johannes döparen. Han stiger upp ur vattnet och då öppnar sig himlen. Och en röst hörs som säger, detta är min älskade son. Han är min utvalde. Och så faller Guds ande över Jesus. Vad handlar det om? Det som hörs från himlen, det är ord som är fulladdade med associationer till Gamla testamentet. Den som kan skrifterna hör direkt anspelningar på väldigt viktiga texter i Gamla testamentet. Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Det anspelar dels på en kungasalm och sen på ett antal texter i Jesaja bok som man kallar för tjänaresångerna, om en alldeles speciell tjänare. Kungasalmen som orden från Gud anspelar på är från psalm 2 där det står så här: jag vill berätta vad Herren har bestämt. Han sa till mig, du är min son. Jag har fött dig idag. En person ska en dag framträda som kung och ha en alldeles speciell position inför Gud. Han ska vara Guds son i unik mening. Och så fortsätter salmen att Gud säger, be mig så ger jag dig folken som arv och hela jorden som egendom. Det ska framträda en kung som ska vara Guds son i unik mening och han ska upprätta ett globalt, universellt rike. Äntligen ska Guds vilja råda, inte bara på enskilda punkter, i enskilda stunder, utan ett universellt rike, alla folk ska tillfalla Herren. Och så är det de orden som sägs över Jesus. Nu framträder den sonen som en dag ska upprätta ett universellt rike. Han ska få alla folk som arvedel från Gud. Men så kombineras det med att han är den utvalde och så faller anden över honom. Ja, det är en anspelning på Jesaja 42 där det står inte att en kung ska framträda men en tjänare. Någon som ska betjäna folken. Som inte ska komma med makt för att regera först utan som ska tjäna, som ska vara den utvalde tjänaren som Herren har kär och som Guds ande ska falla över. Och som ska vara den som utför Herrens verk. Och om man sen fortsätter att läsa Jesaja så är det inte bara Jesaja 42 utan det kommer vid tre tillfällen till poetiska avsnitt om den här tjänaren, om den utvalde. Och så beskrivs det hur han ska vara. Han ska vara ödmjuk och mild. En rykande veke ska han inte utsläcka, ett brutet strå ska han inte förkasta utan han ska hela, han ska upprätta. Han ska lyda Gud, ändå kommer han att möta motstånd, de kommer att slå honom och plåga honom. Och i den sista tjänaresången i Jesaja 53 så berättas det hur tjänaren kommer att lägga ner sitt liv. Han kommer att ledas bort som ett lamm som förs bort att slaktas, han ska dö för folkets synd. Och det är så han ytterst ska vara tjänaren. Som betjänar andra genom att lägga ner sitt eget liv. Allt det här finns i bakgrunden av den mäktiga scenen. När Jesus döps, kommer upp ur vattnet. Rösten från himlen säger de här orden. Som, där ekot av de här GT-texterna finns. Och så faller anden över honom. Och vad händer sen? Jo, sen kommer det vi har läst om. Att sen utmanas Jesus. Nu sätts det på prov. Nu ifrågasätts och undersöks halten i det som skedde i dopet. Och det är helt chockerande, som vår text säger. Detta sker direkt efter dopet, så det finns en direkt koppling. Jesus går upp ur vattnet och sen förs han ut i öknen. Och det sker genom Guds ande, den ande som har fallit över honom. Det är Gud som för honom ut i öknen genom sin ande. Och sen så är det djävulen som frestar. Gud frestar ingen. Gud vill förstås inte ödelägga någonting. Men samtidigt är det Gud som genom anden för ut Jesus i öknen. Och det blir en plats för Jesus att visa om det är sant, det som sades över honom vid dopet. Så Gud prövar honom i den stunden genom att djävulen frestar honom. Och det sker uppenbarligen genom Guds tillåtelse. Ytterst sett så handlar denna situationen om vad innebär det att vara Guds son? Det är detta som nu sätts på prov, som sätts på spel. Vad innebär det här som har sagts om Jesus? Och kommer han att leva upp till det? Är det sant det som skedde med honom i dopet? För det andra, vad handlar det själva kampen konkret om? Vad handlade kampen konkret om? Ja, han förs ut i öknen. Han är där i 40 dagar. Han fastar. Han har förstås druckit. Du kan inte vara i öknen i 40 dagar utan att dricka. Du dör efter 3 dagar utan vätska. Men Jesus har fastat. Så han har avstått från mat och dryck i normal mening. Men det är klart att han har druckit. 40 dagar i öknen. Igen finns här mycket anspelningar tillbaka i historien. Israels folk som var 40 år i öknen. Mose som under den perioden var 40 dagar uppe på Sinai berg. Det är fullt med associationsbanor. Och kanske allra viktigast. De viktigaste ekon av historien här. Det är Sinai öknen. Där Israels folk var, de som var Guds folk, de som var utvalda av Gud och som prövades av Gud i öknen. Men som misslyckades. Som gång på gång svek sin status som Guds folk. Och det finns ett eko av ett ännu mer grundläggande misslyckande. Det finns ju ett eko av en annan frestelse som inte var i öken men som var en frestelse där djävulen kom till de första människorna och utmanade dem i deras status och deras position där Adam misslyckades. Och den frågan som vi står inför det är, ska resultatet bli lika tragiskt? Som så många gånger förr i människans historia. Gud har slutit ett förbund. Gud har gjort gott mot människan. Och så sviker människan. Det befriade folket i öknen. Som sviker Gud. Eller Adam och Eva i trädgården. Satta i en underbar position. Med en öppen relation till Gud. Och så sviker man. Vad ska hända med nystarten för mänskligheten i Jesus från Nazaret? Är Jesus verkligen den nya människan? Är han en verklig nystart för oss allihopa? Eller ska mönstret från Adam och mönstret från Sinai och det mönster som du och jag kan känna igen i våra liv om och om igen, ska det upprepas en gång till? Sitter vi fast i syndens ekorrhjul där vi aldrig kommer ur det här? Är Jesus den nya människan? Det är det som står på spel. Det är det texten handlar om. Efter 40 dagar, när Jesus till slut blir hungrig, jag förstår honom, så sätter den onda makten in sin attack. tre vågor av frestelser, tre utmaningar möter Jesus. Och de anknyter precis till det som har sagts vid dopet. Detta är min son. Och så kommer frestelserna. Om du är Guds son. Och frestelserna är: om du är Guds son. Om det är sant det som sades vid dopet om dig. Och du nu är hungrig. Gör då stenarna till bröd. Du har ju den makten. Du har den möjligheten. Alltså djävulens frestelse, utmaning är: möt dina egna behov. Jesus, möt dina egna behov. Och du har ju alla möjligheter till ditt förfogande att möta precis vartenda ett av dina behov. Inklusive detta behov nu av att äta efter 40 dagar i öknen. Gör stenarna till bröd. Möt ditt personliga behov. Och vi kan ju se att Jesus har den här makten. Han massproducerade bröd lite längre fram. Inte från stenar, men från några få bitar bröd. Mättade han tusentals människor. Så Jesus hade den möjligheten, han hade den makten. Men han har inte kommit för att möta sina behov, utan för att betjäna andra. Och han använder alltid makten enbart för att möta andras behov, inte sina egna. Han var sänd in i världen för att göra Guds vilja och inte låta sig betjänas utan tjäna. Och lägga ner sitt liv för andra. Och använda alla sina egna möjligheter i tjänst för andra människor. Den andra frestelsen. Samma anknytning. Om du är Guds son, om det är sant det som sades om dig vid dopet. Och nu har djävulen fört honom. Så man kan se templet. Ställ dig här på tempelmuren på den högsta punkten. Och ta ett steg ut i luften. Om du är Guds son kommer Gud att rädda dig. Och djävulen kan till och med anknyta till ett bibelord som talar om hur änglar ska beskydda. Gud som bekände sig till dig vid dopet kommer ju bekänna sig till dig om du tar steget ut i luften här. Och du kommer inte att slå ihjäl dig. Utan det kommer manifesteras vem du är. Änglar kommer att skydda dig. Frestelsen här för Jesus är: gå din egen väg. Alltså har Gud sagt till Jesus att han ska kasta sig ut för tempelmuren och att Gud då ska rädda honom? Nej. Det är ju inte en del av Guds vilja, av Guds kallelse för Jesus. Är det genom den sortens magiska, övernaturliga händelser som Guds vilja ska få genombrott i världen? Nej. Jesu kallelse är någonting helt annat. Djävulen utmanar Jesus att göra något som inte är en del av Guds plan för honom. Gud kunde förvisso skydda Jesus, och vi kan läsa lite längre. Om man läser Lukas evangeliet så följer efter den här texten en situation i Nasaret där människor vill störta Jesus ut för ett berg, en klippa, och slå ihjäl honom. Inte därför att Jesus har så att säga, försatt sig i den situationen för att kunna visa det här. Utan därför att människor är upprörda över hans förkunnelse. Men då befinner sig Jesus precis mitt i Guds vilja. Och det står att Jesus bara gick rakt igenom folkmassan. Och fortsatte sin väg. Gud beskyddade honom och bevarade honom. Och han var mitt i Guds vilja. Det här kommer att vara oerhört avgörande för Jesus. Det kommer en situation längre fram när han är i Getsemane. Och hela frågan är: ska han vara i Guds vilja eller ska han gå sin egen väg? Då han kan utbe sig en legion av änglar som slår alla soldater som vill fånga honom till marken. Där frågan är: vill han vara i Guds vilja eller inte? Den tredje frestelsen. Och nu är det rakt på sak. Nu utmanar djävulen honom inte om du är Guds son. Nu visar han alla korten. Vad allting ytterst sett handlar om. Om du faller ner och tillber mig. Det här är en situation där djävulen visar honom alla riken i världen och all dess härlighet. Och djävulen säger, du kan få allt detta. Men du ska falla ner och tillbe mig. Alltså allt det som psalm 2 har utlovat åt Guds son. Du ska få folken till arvedel. Det lovar djävulen honom. Det finns en genväg vid sidan om korset, om Guds väg för Jesus att få allt detta. Och man underordnar sig djävulen. Vi kan ju fundera på, kan djävulen verkligen ge det? Är det sant? Eller är det också en lögn? Är det en bluff från djävulens sida? Han är ju en lögnare rakt igenom. Men det ligger faktiskt någonting i det här. Bibeln är väldigt dramatisk när den talar om den onda makten. Jesus kallar den onda makten för denna världens härskare. Paulus talar om honom som denna världens gud. Johannes i sitt brev säger att hela världen ligger i den ondes våld. Så det ligger faktiskt någonting i det, att djävulen har ockuperat den här världen och har en möjlighet att ge den till Jesus. Så det är en verklig utmaning, en verklig frestelse. Vi förstår ju att det är något övernaturligt här. Man kan inte se alla världens rike. Alltså det som sker här är verkligen en övernaturlig, mycket dramatisk utmaning när djävulen visar honom jordens rike och all dess härlighet och säger, jag kan ge dig detta. Det här säger någonting om vad som står på spel. Jesus utsätts för ett frontalangrepp från själva ondskans ursprung. Vad är Jesu respons? Det verkar vara så här att under de 40 dagarna när Jesus har varit i öknen så har han sökt Gud och han har studerat skriften. Och jag tror att det inte är så dum gissning att säga att han har fokuserat alldeles speciellt på femte Mosebok. Därför att i sin respons så refererar Jesus varje tillfälle till femte Mosebok. Dels kapitel 6 och dels kapitel 8. Så detta verkar vara väldigt levande, aktuellt, närvarande i Jesus sinne. Han har levt med skriften och i bön inför Gud under de 40 dagarna. Alla hans svar kommer därifrån. Och detta ser vi sen kännetecknar Jesus i all hans tjänst, i all hans verksamhet. Han hänvisar till skriften. Han lever av skriftens ord. Han motiverar sin undervisning från skriftens ord. Han utmanar människor med skriftens ord. I sin sista stund på korset så citerar han skriftens ord. Den är helt vägledande för honom vad Gud har sagt. Han är inriktad på att följa Guds ord och följa Guds vilja. Och hans respons är, när djävulen säger, möt dina egna behov, gör bröd. Och Jesus svarar med femte Mosebok kapitel 8, människan ska inte leva bara av bröd. Självklart så ska vi, det är Gud som har skapat oss med kroppsliga behov. Det är inget problem att äta och dricka och möta sina behov. Men ytterst sett så är vi kallade att leva av Gud. Man ska leva av Guds ord. Och Jesus avvisar frestelsen och säger, du kan inte möta dina kroppsliga behov och gå emot Guds vilja. Då förstör du dig själv. Men i enlighet med Guds vilja så kan du självklart möta dina kroppsliga behov, men du måste leva av Guds ord, av Guds vilja. Och Jesus säger nej till frestelsen. När djävulen säger, släng dig ner från tempelmuren och änglar kommer att rädda dig, så svarar Jesus från femte Mosebok kapitel 6. Du ska inte utmana Gud. Och det sammanhanget är refererat tillbaka till en händelse som man kan läsa om i andra Mosebok kapitel 17, när Israels folk inte vill lita på Gud utan vill framtvinga ett agerande från Gud. De frästar Gud istället för att säga: Gud, du är Gud. Vi böjer oss under dig och vi väntar för att se hur du ska agera. Så vill man tvinga Gud att agera på ett sätt som man själv har bestämt. Som om Gud var vår tjänare och vi var Gud som kan ange hur han ska agera. Så man byter på rollerna. Man låter inte Gud vara Gud. Och Israels folk kritiseras för det. Och Jesus säger: du ska inte utmana Gud. Låt Gud vara Gud. Och den tredje frestelsen. Då svarar Jesus igen när djävulen har sagt: fall ner och tillbe mig. Så svarar Jesus från 5 Mosebok kapitel 6: det är endast Gud man ska tillbe. Här finns det yttersta valet. Någonting är högst överst i vårt liv. Någonting är den avgörande auktoriteten. Alla har en yttersta referenspunkt. Och om det finns en Gud, så måste det vara Gud som är den yttersta referenspunkten. Som man ytterst sett tillber och ärar och ger sitt hjärta kärlek. Och här finns ju en kontrast. Djävulen visar Jesus alla riken i världen och dess härlighet. Vad handlar Jesu undervisning om? Guds rike. Det är ju det valet han hade här. Han hade kommit för att introducera Guds rike och upprätta Guds rike igen. Och så erbjuder honom djävulen att under djävulens auktoritet ta del av den fallna världen. Och Jesus avvisar världens rike. Han väljer att tillbe Gud och sen under resten av sin verksamhet förkunna Guds rike. Och så lämnar djävulen honom. Djävulen har misslyckats. Det han lyckades med i Edens lustgård, det han lyckades med i Sina i öken, lyckades inte i Judaöken med Jesus från Nazaret. Och djävulen lät honom vara. Och sen sker just det som djävulen hade sagt: om du kastar dig ut för tempelmuren så kommer änglar att ta hand om dig. Jesus har avvisat det falska. Djävulen lämnar honom och så står det: och änglar trädde fram och betjänade honom. Djävulen lät honom vara, inte för gott, men för en tid. Djävulens frestelse återkommer. Så när Jesus börjar tala om vad som är Guds väg för honom och Guds plan för frälsning, att han måste gå till Jerusalem och där låta sig dödas för folkets synd, så säger ju Petrus: aldrig att det ska ske dig, Jesus. Och försöker stoppa Jesus att gå Guds väg. Och Jesus förstår att det är rösten från öknen som nu använder Petrus som språkrör. Och Jesus säger: håll dig på din plats, Satan. Och han avvisar frestelsen en gång till. Alltså att försöka ta en genväg bort vid sidan om korset. Och frestelsen återkommer på Golgata. Och vi hör djävulens röst från Jesu fiender som står nedanför korset och säger: om du är Guds son. Och vi känner igen det, eller hur? Så tänk på dina egna behov. Stig ner från korset. Om du är Guds son, gå din egen väg och stig ner från korset. Och djävulens frestelse återkom. Men Jesus avvisade den. Vilken betydelse har Jesus seger i öknen? Massor med betydelse på alla möjliga plan. Vi kan förstås se hur vi ska möta svårigheter och frestelser i vårt liv. Genom att se hur Jesus gjorde. Genom att följa Jesu perspektiv. Genom att följa Guds ord. Men den allra viktigaste segern här är inte de aspekterna. Det är inte heller segern som en enskild seger över de här tre enskilda segrar över de här tre frestelserna, utan det är att händelsen i öknen bekräftar och bevisar att det var sant det som sades vid dopet. Jesus är den nya människan. Han är nystarten för hela mänskligheten. Han är den som har vridit allting rätt. I episteltexten som vi läste från Hebreerbrevet så anknyter ju författaren till Jesu frestelse och hur Jesus motstod frestelserna. Och här finns en fantastisk aspekt. Jag vet inte om du har tänkt på hur det känns för oss på områden där vi har misslyckats. Då är det så här att vi allra helst vill möta dem som delar vårt misslyckande. Och det är helt naturligt och det är väldigt viktigt. Vi kan tänka på allt det här med de olika AA-rörelserna. Där man möts tillsammans runt det som är en gemensam kamp och utmaning. Och man kan hjälpa varandra. Och det är fantastiskt viktigt. Jag skulle önska att vi fick igång mycket sånt arbete här i vår församling. Men det är också en liten signal på sånt som vi känner ganska djupt i oss. Att på områden där vi har misslyckats. Hur känns det att möta den som har lyckats? Det är inte alltid det så enkelt. Därför att vi vet, och vi vet från vår egen erfarenhet, när vi har lyckats och så har någon annan misslyckats på det området, hur lätt det är att vi ser ner på den personen. Trots att vi har lyckats så visar vi en annan sorts misslyckande genom att vi ofta får den här sortens hierarki. Som den som har misslyckats känner av genom att man känner någon sorts förakt eller nedlåtenhet. Jesus visar att det var inte en tillfällig seger han vann i öknen. Utan att den segern bevisar vem han på ett fullständigt sätt är. Kommer ni ihåg texten från Hebreerbrevet? Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Han har lyckats där vi har misslyckats. Men han har inget förakt för oss. Utan därför fortsätter författaren och säga: låt oss därför komma till honom. Låt oss därför med frimodighet träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Han som har lyckats ser inte ner på oss som har misslyckats. Han är den sanna, den rena, den hela människan. Och därför kan man komma till honom med sitt misslyckande. Vi har läst Matteus 4. Man ska förstås fortsätta att läsa i Matteus evangeliet. Hur slutar Matteus evangeliet? Jag är säker på att Matteus som författare har en medveten tanke här. I Matteus 4 så erbjuder djävulen Jesus alla riken i världen och all härlighet. Om han tillber djävulen. Jesus väljer att gå Guds väg. Han går korsets väg. Han går tjänandets väg. Han lägger ner sitt eget liv. Och så kan det i sanning sägas som sägs i psalm 2. Att Gud ger Jesus alla riken, alla folk, hela framtiden. Som en verkligt god framtid under Gud. För hur slutar Matteus evangeliet? Jesus är igen på ett berg så som djävulen förde honom upp på ett högt berg och visade honom alla riken. Och så slutar Matteus evangeliet med att Jesus uppstånden och förhärligad. Efter sin korsdöd står på ett berg och säger: mig är given all makt, inte bara på jorden, all makt i himmelen och på jorden. Och så är han given hela framtiden för att upprätta ett universellt och globalt rike under Gud i rättfärdighet med fred. Och så ska djävulen förkastas. Jesus, vi tackar dig för att du är segraren. Tack för att du har besegrat djävulen, att du har besegrat ondskan och att framtiden ligger i dina goda händer. Vi bekänner dig som Herre och vi väntar på och längtar efter att du ska komma tillbaka i makt och härlighet och upprätta ditt rike. Vi prisar dig. Amen.